Tack, Lena Bergman. Regeringsförhandlingarna går in i sitt andra skede den här veckan. Vi sitter här i det äldres råd, Jutas Jakusberg, Erik Lönnfors, Ralf Friberg och mitt namn är Geo Stenius. Det är inte regeringsförhandlingar som vi driver, men vi ska diskutera dem. Nu ska man alltså börja tala om pengar och hittills hade det väl mest varit fråga om att försöka slå fast de olika regeringspartiernas önskelistor, vad de vill försöka åstadkomma. I nyheterna hörde vi att den här frågan om lobbyister fortfarande är på tapeten i regeringsförhandlingarna. Vad tycker ni om detta? Är lobbyisterna ett problem?
Tystnad.
Ingen bryr sig om det.
Ja, exakt. Jag tror att min spontana reaktion har varit i den här debatten att so what? Därför att det är ju ändå inte lobbyisterna som beslutar någonting utan det är regeringsparternas text som gäller. Och sen gäller det bara för de parterna att veta var väl står av de här lobbyisterna för att kunna rättvärdera både kunskaper och åsikter och inriktning. Och det ska de vara förmögna att göra om de en gång sitter och skapar en ny regering och ett nytt program.
Men Ralf och jag, vi hade ju inte på vår tid några lobbyister. Nej. Överhuvudtaget har ju hela riksdagen förändrats totalt från botten. Jag vet överhuvudtaget inte vad en lobbyist gör.
Jag fick första kontakten med dem genom en svensk lobbyfirma som heter KSAB. Vars främsta merit då hade varit att man kunde förhindra att ett infanteriregemente lades ner i Eksjö eller någonting sånt där.
Jo, men lobbyisterna som du säger, de bestämmer ju ingenting. Nej, utan det är riksdagsledamöterna, men de påverkar självfallet ledamöterna.
Och här är lite fråga om vem, för vad man lobbar alltså. Man ska alltid fråga cui bonum, vem nyttjar det. Och det är en sak om en lobbyist arbetar för ekonomiska eller företagsintressen. Eller om de som väl i det här fallet arbetar för vissa samhällsintressen.
Barnsjukhuset.
Ja, det kan man. Och så att det där, så jag tycker att det är en gränsdragning.
Jag upplevde lobbyisten på det viset som intressant att en firma skickar ut sin mest charmerande förhandlare och personlighet. Men sen när du ska börja jobba i vardagen med den firman så är det alldeles andra människor som du sen möter och med vilka du samarbetar.
Men vad är det för skillnad mellan lobbyist och om man i riksdagsgruppen till exempel hör på experter? Det är också någon form av
alltså lobby. Jag tycker Jutta nu närmar sig kärnfrågan. Alltså, lobbyisterna har väl liksom fått ett kanske lite oförtjänt dåligt rykte. För att i de flesta fall, om vi tar till exempel också de här Bryssel-lobbyisterna som försöker påverka Europaparlamentariker. Alltså det är experter på ett speciellt område som de har intresse i. Och de går upp till Europaparlamentarikerna och förklarar vad ett visst lagförslag skulle innebära ur deras synvinkel. Naturligtvis lägger de fram saken i ett så förklarande ljus ur deras egen synvinkel som möjligt. Men de här Europaparlamentarikerna skulle överhuvudtaget inte klara av den här lagstiftningen utan de här lobbyisterna. Ja. För att de ger en ganska bred bild av den situation som då föreligger. Och en klok Europaparlamentariker förstår liksom att skala bort det liksom över.
Men jag tror att det ligger också själva ordet lobby. Det är ju på det sättet fel för att en riksdagsgrupp kan ju höra fler experter. Ja. 5, 10, 15 efter varandra. Medan en lobbyist bara påverkar en grupp ensam och ingen annan.
Man sa ju det där att till exempel regeringen Katainens program innehöll vissa direkta citat och stycken som var tagna från olika lobbyistpapper. Jag minns från min tid i riksdagen fanns det en legendarisk lobbyist i kaféet som hette Elis Lenkeri. Och han företrädde småtonaget i Finland. Och var mycket populär för han var ganska frikostig.
Det har ju funnits den här verksamheten. Det hade inte namnet att lobbyist, utan det kommer ju väl från Washington närmast.
Lobby är ju den korridor som är utanför mötesrummet.
Ja, de stod där och väntade på att de skulle komma ut, kongressledamöterna.
För att jag faktiskt någon gång för väldigt, väldigt länge sedan arbetade jag någonting som hette Finlands industriförbund, som numera har ersatts av eufemismen EK eller Finlands näringsliv, för att det ska låta lite mildare. Och nu har arbetsgivarna ju fusionerats med den här gamla Finlands industriförbund. Men det var helt klart att alltså när jag hörde vilka lunchsammanträden Sakari T. Lehto, som det var chef, när jag hörde hans sekreterare ordna lunchsammanträden, så nu var det Ahti Karjalainen och andra politiker liksom på listan. Ja, i synnerhet i samband med regeringsbildningen.
Men det centrala är väl det som Pekka Haavisto också poängterade där i intervjun, att man ska veta vilken bakgrund de här människorna har.
Precis. Och därför borde det ju egentligen registreras. Det borde finnas ett tvång på att de registrerar sig, vilket jag tror är fallet när det gäller Brysselbaserade lobbyister.
Och så ska det finnas gränser för den traktering i olika former som...
Men sånt det minskar det mera. Inte äts det sådana luncher och dricks det inga luncher.
Jo, men
mera.
Det är bra. Det är bra. Då är det ju bra allt.
Jo, då är det bra.
Vi hoppas att det
följs. En annan fråga. Vi vet ju inte så hemskt mycket om innehållet i de här regeringsförhandlingarna, så vi kan ju bara sen diskutera eventuella fromma förhoppningar som vi har beträffande programmet.
Men via desideria.
Ja, nu i varje fall. Vad betyder det då? Den...
Fromma förhoppningar.
Ja, just det. Ja. Pia.
No, just får vi tala svenska nu emellan också?
en sak som man ju har fått höra från olika håll under den här gångna veckan, att den här regeringssammansättningen på något sätt skulle vara orättvis i den meningen att två av de partier som klarar sig allra bäst i riksdagsvalet, Samlingspartiet och Sannfinländarna, inte sitter med i regeringen. Tycker ni att här finns någon dimension av orättvishet, Jutta?
Jag tycker nog att det ur röstarnas synvinkel så verkar det nog väldigt orättvist. Jag menar, den som gjorde det sämsta valet i århundraden är Centerpartiet, och plötsligt sitter de i regeringen. Hur kan folk ha förtroende för en regering där det sitter den största förloraren?
Jutta, de sitter inte ännu där.
Och Kokomus faller då ut, och Sannfinländarna självfallet, för de är ju på sätt och vis rasister, och jag förstår om de faller ut. Men jag tror ju inte alls ännu att det blir en regering. För den här sammansättningen, alltså den här lustiga sammansättningen av SDP, Gröna, Vänsterförbundet, Centern och SFP. Jag menar, jag är inte alls säker på att de får en regering till stånd. Hur kan centerpartisten Juha Sipilä gå med igen, eller någon i hans...
Det är inte Juha Sipilä
längre.
Nej,
han själv, utan någon annan.
Han är skuffad åt sidan.
Jo, men hur kan någon annan gå med i regeringen när de liksom... De för en politik som de här andra partierna skyr.
De för det, men alla talar ju om att nu kommer det att ändra sig.
Varför tror ni att röstarna tror på dem om de vänder kappan med vinden så att det susar kring
dem? Röstarna hoppas att de har lärt sig sin läxa.
De vänder inte kappan med vinden som parti, kanske de gör det. Men de som fick de flesta rösterna i Centerpartiet som gick framåt, det var oppositionen i Centerpartiet. Det var Sipiläs motståndare.
Jo,
och de har då mera en legitim orsak att gå med i regeringen. Och det andra är ju att det här är inte fråga om matematik. Man kan ju tycka också att det är orättvist att inte Sannfinländarna är i regeringen. Och från den synpunkten är det orättvist. Men en regering ska också vara arbetsduglig. Och för att sköta landets affärer, och från den synpunkten accepterar jag den här regeringen.
Det är dessutom en tradition i vår regeringsbildning att man så att säga går över de ideologiska gränserna, och det är den politiska viljan som avgör om man så att säga kohabiterar med andra partier. Sen har jag en patentlösning på SFPs problem.
Du får komma med den. Vi går till det senare. Men att om jag tar den här till slut, så kan man ju ändå påpeka att våra val går ju ut på att man röstar på partier. Och i synnerhet man röstar ju också på person här. Och vi har ju inte den möjligheten i Finland egentligen att rösta på en regerings på en regering så där att man skulle ha någon klar bild av vad slags regering det blir om den och den kommer in.
Den diskussionen uteblev i valdebatterna.
Ja, no, det är för att vi inte hade att hos oss är det centrala sen när man har röstat och partierna har fått sina mandat, så då ska man få till stånd en handlingskraftig regering, och den kräver i sin tur majoritet i riksdagen hos oss.
Oftast.
Eftersom vi inte så mycket kör med det där minoritetsregeringar, vilka nog kan vara bra på sitt sätt. Men att om vi jämför med situationen i Estland, där då Kaja Kallas reformparti vann en överlägsen seger, och sen redan innan hon ungefär hade hunnit bli utnämnd till regeringsbildare så gick den förra statsministern Ratas och skaffade sig sin egen regeringsbas som hade sen majoritet i det där parlamentet i Riikikoko. Och där kan jag nog föreställa mig att den här ilskan liksom är lite mer berättigad än man nu kan vara sur här i Finland.
Men Geo, det var bra att du tog upp det här med Estland, för att jag läste i Helsingin Sanomat häromdagen just om det här. Det är ju ett förskräckligt parti, alltså våra sannfinländare verkar som dagisbarn jämfört med det här Ekre-gänget som har uttalat sig om att EU är en marxistisk någon sorts skitgruva eller fruktansvärt språk. Det är ungefär som några officerare gör idag som är anklagade för dåligt språk.
Snälla, Jutta, men att inte är nu inte in allt hela världen i den här
men hur ska Estland
klara,
överhuvudtaget en regering när de har en statsminister som säger att det är helt och hållet på EUs linje och finansministern säger att det är ett marxistiskt hål? Hur ska en sån regering klara sig? Och där blir det nog, jag menar, gud, jag vet inte vad det blir, men att det är något så fruktansvärt. Och presidenten stiger upp och går ut för att den här killen, den här EKKR-killen skulle tala, så steg presidenten upp och gick ut. Och den här
Ekres
pappa, som också är likadan, hade uttalat sig om presidenten också på ett verkligt fult sätt. Så att det är, men vet ni vad jag ska säga er? Jag tror att demokratin är i kris. Absolut.
Jag säger, det första som säger.
Jag säger som Churchill att demokratin är ett dåligt system, men ser man på alternativen så är det ännu sämre. Och det är dagens ord. Demokratin är i kris.
Vet du vad han också sa? Att det där, att demokrati är bra, men att ett 5 minuters samtal med en normal väljare får en på helt andra tankar.
Mm. Och Churchill sa också att det finns ett märkligt fenomen i hans omgivning, nämligen att råttorna simmar mot det sjunkande skeppet.
Ja, och vi ska citera så Stevenson i Amerika när han ställde upp i valet, så var det någon som sa åt honom att alla intelligenta amerikaner kommer att rösta på er, herr senator. Och då svarar senator Stevenson, jo, men jag behöver en majoritet. Så det är demokratins
svaghet. Han var den första som kallade seghuvud, tror jag.
Men alltså, om vi är nu alldeles kort innan vi nu går in i vilda spekulationer, tar upp den här frågan om varför Centerpartiet kom istället för Samlingspartiet. Tycker ni att det hade varit naturligare att Samlingspartiet skulle försöka?
Det pratade vi ju om förra gången redan.
Jag tycker att det skulle vara naturligare, men SDP och Samlingspartiet kom inte överens om den ekonomiska politiken. Och då är det nog bättre att dra sig tillbaka än att illa fäkta.
Och Centern sa ju sen efteråt också att varje partner som går i regering med Samlingspartiet kommer att lida för det.
Mm. Jag sa på rena instinkten, så sa jag i vårt föregående program att jag trodde att det skulle bli
alla för 2 gånger sedan, oberoende. Men en sak som det där var tydligen stötesten i de här diskussionerna mellan Samlingspartiet och Rinne var då frågan om man kan finansiera reformer med lån, och där var tydligen de dominerande krafterna i Samlingspartiets förhandlingsdelegation, Elina Lepomäki och Johanna Vartiainen, som då utgående från sin nationalekonomiska syn skarpt motsätter sig då låntagning. Vad säger de äldre, i synnerhet kanske Peje som nu är mer nationalekonomiskt bildade än vi övriga.
Nu ska jag svara genast.
Ja, nu det gör.
Så det har ju skrivits mycket i tidningarna nu om att det är den här ekonomiska frågan, statsekonomin, som är stötestenen. Jag tror inte riktigt på det här. Jag har en aning om att statsekonomin just nu, det här året och nästa år, går bättre än man har det där framhållit. Därför tror jag att det här det ger utrymme för kompromisser i den här ekonomiska frågan. Men sen när Geo frågar om den här, varför inte Samlingspartiet accepterades av Socialdemokraterna, så jag ser en politisk aspekt på det, för att om Socialdemokraterna hade gått i regering med Samlingspartiet, så skulle det ha löpt risk att överflyglas av just de här frågorna i regeringen av Samlingspartiet. Och det i förlängningen skulle ha betytt i nästa riksdagsval en klar förlust för det här Socialdemokraterna. Och jag tror att det här spelar en minst lika stor roll som sakfrågorna. Rädslan för att vara i dåligt sällskap.
Det var Orpo deklarerade ju efteråt sen så där surt, så sa även om Rönnberg anda. Han verkar ju helt oförmögen att tänka sig kompromisser. Och han höll så hårt på Samlingspartiets programmatiska förklaringar att Rinne fick ju inte ut en endaste eftergift av honom. Mm. Och då insåg han ju att det här inte kommer att gå. Sen är det en annan sak. Jag har förresten approbator i nationalekonomi, Geo. Och är det att jag håller ju på att vi har marginal att ta upp lån, och krisen, linjen dras vid de internationella kreditinstitutionernas värderingar av Finlands soliditet. Så att så länge som vi inte får sänkt värde i de här bedömningarna, så är det relativt riskfritt att ta lån, för vi är den tredje sundaste statsekonomin i hela unionen.
Det här, approbator räcker nog alldeles bra jämfört med de här ministerkandidaterna.
Hörrni, men jag har ingen grad i nationalekonomi, men jag har ändå en åsikt som är väljare. Och jag tycker att Orpo har sagt mycket klart ifrån, och hela hans grupp, och överhuvudtaget hans parti har ju sagt att inte mera lån och inte heller förhöjningar, skatteförhöjningar. Och den här Antti Rinne har ju lovat guld och gröna skogar, och dem skulle han betala med ytterligare lån och med höjda skatter. Och får han Vänsterförbundet i regeringen och de gröna, som nu ingenting vet om ekonomi, och SFP som kanske haltar på det ena och det andra benet, så höjer de skatterna och tar lån, och då går allt åt helsike.
Det gäller samma sak. Mutatis mutandis, det vill säga omvänt, gäller det samma sak som gäller att Socialdemokraterna vågar inte ta in Samlingspartiet. Så gäller det också för Samlingspartiet att om de går in i en regering där Socialdemokraterna tar upp lån och från samlingspartistisk synpunkt agerar ansvarslöst, så därför passar det här inte två ihop. Ja,
men bara ett amatörintresse i nationalekonomi, kan man ju ändå fråga sig att med dagens låga räntenivå skulle det inte ändå kunna vara en effektiv metod att ta upp lån, om man ska satsa dem då till exempel på utbildning och såna här frågor som så att säga ger utdelning i framtiden ekonomiskt. Och vi ligger ju, som Peje påpekar, eller vad det är Ralf, att det där ganska bra till ändå när det gäller lånegrad i förhållande till bruttonationalprodukten. No. Att vi ligger just på den här EUs 60% gräns med många andra länder, Frankrike eller uppe i 100.
Italien är nästan 200.
Ja, att det där, att det skulle väl säkert inte ha varit omöjligt att med ganska rationella skäl kunna plädera för låntagning i en sån här regering.
Du har också
där Samlingspartiet hade suttit. Varsågod, Jutta.
Jag är helt på Orpos och Lepomäkis linje. Jag tycker inte att vi ska ta mera lån. Vi har gjort det allt för länge och det har gått illa. Och vi ska inte heller höja skatterna. Men ni talar precis som Antti Rinne. Så här motiverar han det att man ska ta lån. Och då bugar ni och bockar ni och tycker att det är okej, och jag är helt av annan åsikt.
Och jag är av annan åsikt än Jutta. No, men och samma grad... åsikt som Geo.
Du har grad...
I detta fall är jag dessutom solidarisk med min kurskamrat från Hanken, KG Backholm tror jag, som skrev en insändare, en lång insändare just i den här frågan. Vi har utrymme för att föra en lite långsiktigare ekonomisk politik och inte en som bara stramar åt. Om jag nu ännu får säga, så ett stort fel i Europa i behandlingen av den finansiella krisen som började när vi började tala här i radion, det vill säga för 10 år sedan, var den här åtstramningspolitiken. Den gjorde mycket illa åt Europa.
Och hela stämningen i själva valet och inför valet var ju den att en majoritet av folk uppenbarligen var mycket urleda på den här orporska linjen och röstade i protest mot mera nedskärningar och stramare politik.
Det ska nu säga att då för 8 år sedan var det ju en annan situation. Då hotade
det
ju den här...
11, menar du nu när 2008?
Ja.
Det är ju 11 år sedan.
Det är 11 år sedan, också vid följande regeringsbildning så ja, hängde det kvar det här att det här underskottet i statsfinanserna var det stora hotet. Det är det inte längre.
Jag förstår inte varför Samlingspartiet och Orpo är så sura för att de inte är med i regeringen nu. För att skulle de vara i regeringen så skulle deras röstantal gå ner, precis som det går för
ja,
alla.
Det är ju
som
inte alls så säkert.
Jo, jag tror att det skulle gå ner.
Jag tror att
nu håller jag med Jutta.
Om vi nu,
absolut,
jag misstänker att jag sa det här förra gången också, men jag tror att det där att Orpo hade missbedömt Centerns möjligheter att komma in i regeringen.
Möjligt,
och att han därför höll den här hårda linjen.
Ja.
Men att jag är uppfostrad att man inte ska leva på lön. Och därför försätter jag det också i regeringspolitiken. Omsätter
inte
det också.
Leva över sina inkomster menar du?
Eller? Ja, och inte leva på lön. Ta lön för att kunna göra någonting som är jättekul.
Du menar lån, Jutta?
Lån, ja.
Om vi tittar på den här regeringsbasen, vi har ju ganska få möjligheter eller små möjligheter att ur den här positionen bedöma vad som har skett där på Ständerhuset. Men vad skulle ni liksom tippa på att kunde bli de centrala frågorna för den här regeringen och dess politik?
En sak är klar och det är den att de gröna har hittills mycket hårdnackat motsatt sig ett ökat uttag ur skogen. Och där har ju Centerpartiet en diametralt annan åsikt. Så det kommer att bli en svår förhandling om den frågan. Det finns andra lika svåra frågor. Jag tror säkert att balansen mellan beskattning och låntagning är en annan besvärlig fråga. Och säkert också klimatet. Fastän regeringens majoritet tror jag är villig att vara... ta till ganska drastiska åtgärder för att bekämpa klimatuppvärmningen.
Den här praktiska politiken är ju bara en av den kommande regeringens uppgifter. Regeringen har en uppgift i att sköta landets affärer och det är den praktiska uppgiften, men den har en annan politisk uppgift och det är att hålla sannfinländerna i schack. Om de måste balansera med det här, de måste föra en politik som så långt som möjligt neutraliserar Sannfinländernas framgång på lång sikt och ändå sköta landets affärer på ett bra sätt. Och en sak som inte har varit framme i diskussionerna alls är den största frågan på lång sikt och det är den här demografiska frågan. Som ju alldeles tydlig, den behöver man inte föra någon diskussion om fakta där, utan man vet att den här åldern, folk lever längre, och det från min personliga synpunkt har jag ingenting emot, men det kostar pengar och det kommer att bli, och samtidigt har vi det lägsta födelsetalen på många, många år, det är nere i 50 000 eller vad det är från...
Det är under
det också, det var 1935 när jag föddes bland 50 000 andra finländare. Så att jag tror att det här problemet är det som är det stora om man sen vågar ta fram det.
En annan sak som ju inte heller har tagits upp egentligen överhuvudtaget i utrikespolitiken.
Det stämmer.
Vad tror ni att det beror på?
Jag har gissat att Niinistö kommer att presidenten kommer att i hög grad framhäva sin åsikt i den frågan och också aktivt bidra till att programskrivningen på den punkten motsvarar hans intressen.
Tror du att han kommer att blanda sig in i det? Du?
Vad sa du?
Tror du att han kommer att blanda sig i det?
Det finns så många sätt att blanda sig i, vet du.
Ja, det är svårt nog ändå.
Jo.
Jag tror men jag också.
Jag säger så här, regeringsprogrammet när det gäller utrikespolitiken kommer inte att skrivas på ett sätt som skulle gå Niinistö emot.
Jag tror nog att Niinistö på omvägar kommer att påverka grupperna. Det tror jag, jag är helt tror på det helt.
Men det är säkert så, du har säkert rätt Ralf, att det inte kommer att skrivas på det sättet, men att månne det inte går ändå på det sättet att man försöker gissa sig till vad
Niinistö vill. Jo, det var det jag sa, och du hörde inte på att jag sa
förlåt.
Det.
Förlåt.
Men det som Peje sa om det här Centerns inre opposition. Inte känner jag till någon opposition hos Centern. Säg mig någon som har opponerat sig mot.
Nu hade det varit ganska klart att det har varit en stor grupp som inte har gillat
honom och Anne
Berner. Sipilas företagsanda.
Jo,
det
där
är mot Anne Berner.
Det är de här två, Sipila och Anne Berner, som de har varit emot. Och att Sipila har gjort mer än sån här, vad heter det, föreningspolitiken, riktig politik, det har de emot. Och Anne Berner är nu överhuvudtaget liksom
företagspolitik.
Jo, företagsmänniska, men att hon gick förbi också centerpartisterna som hade varit mogna för att delta i regeringen. Och då blev de sura. Den oppositionen förstår jag. Men det är ju ett inre bråk, det är ju inte något politiskt bråk.
Ja, men manfallet i riksdagsvalet tyder ju på ett stort missnöje i alla fall när det är så många centerpartister som frivilligt lämnar riksdagen.
Men logiken är ju den att det är inte Berners och Sipiles, det där centerpartiet som går nu in i regeringen, utan det är andra.
Just det,
Så den logiken tycker jag att håller. Jag vill också svara på Geos fråga, varför utrikespolitiken lyste med sin frånvaro i dessa.
Ingen kan den.
Dels det, för att det här, man lever i gamla tankar, men det fanns inga poäng att hämta. Det fanns inga politiska poäng att plocka ihop från utrikespolitiken idag, eftersom ändå skulle vara om Finlands folk skulle vilja gå in i NATO. Där skulle det finnas en poäng. Nu kan man prata om de här flygmaskinerna, men det är ingen. Det blir en sån här bjäbbande, så att det är ingen idé. Så därför nu, har utrikespolitiken inte funnits med.
Men nu finns det ju folk som har talat också om utrikespolitiken när det gäller Amerika och Trump, hela Trumps grej. Det kommer ju också att kunna påverka Finland, och det kunde man ju ha tagit upp som en ögla i den här diskussionen.
Vi har inte obegränsat med tid. Det här är ju ett ämne som man kan säkert tala i timmar om. Men jag skulle vilja fråga er, och kanske rikta frågan nu till Ralf som redan var inne på det. Vad tror ni om de svenska frågorna nu? Det finns ju då, eller det ser ju ut som om SFP nu skulle gå in i regeringen.
Och alla förhandsspekulationer tyder ju på att SFP bara skulle få en ministerpost, och Henriksson har ju sagt att då blir det väldigt tungt att jobba i regeringen, man hinner inte bevaka allting. Och mitt förslag skulle vara att regeringen skulle kompletteras med en tjänstemannaminister, alltså en opolitisk minister som skulle då också ha hand om att bevaka svenska frågor.
Jo, jag tror att Ralf har rätt i det, för att jag tror nog inte att de andra så kallade regeringspartierna skulle kunna godkänna att SFP får två ministrar. Det tror jag inte att
det har ju nog varit olika spekulationer kring detta. Jo, det beror ju på totalantalet ministrar i hög grad.
Vad säger de gröna? De har ju gått långt över SFPs väljarstöd, och de skulle säkert vilja ha två, tre ministrar.
Tre har ju varit spekulationer för de gröna nog.
Men då skulle de ta en från de gröna och ge det åt SFP, och då blir det bra.
Det beror ju på liksom slut.
Ingen avstår från sina ministerposter.
Right, så är det.
Det finns en annan aspekt än SFPs medverkan i regeringen, och den aspekten är den allmänna attityden inom regeringen till det svenska språket och de personliga kunskaperna i svenska, som påverkar också den här attityden. Och sen ännu det här intresse för Norden. Och om vi nu slapp Terho i regeringen, eller slipper Terho, så minskar den här svenskfientligheten med 50%. Och Sipilä har nog inte heller varit sådär. Så att ifall den här attityden som återspeglas i det här, och språkkunnigheten återspeglar sig i praktiska besluten, så är det här en från finlandssvensk synpunkt en bra regering.
Vad skulle ni vilja se för lagstiftning som hjälper ska vi säga, till stöd för det svenska landet?
En sak är att regeringen, som man säger på Ålandriket, skulle iaktta en något smidigare attityd till de holländska självstyrelsesträvandena och överhuvudtaget i den ekonomiska relationen mellan landskapet och resten av republiken. Där finns mycket goodwill att hämta och mycket småsaker som borde repareras.
Men ni som talar om lån, då kan man ju använda dessa lån som man då tar till att understöda språkutbildningen.
Tror ni studentsvenskan kommer upp i den här regeringen?
Knappast
någon utsikt att det
skulle
bli.
Det är så känslig fråga att jag tror att ingen itstar upp den i regeringen.
Jag tycker att ni hade rätt i fråga om att det här undervisningen i svenska är väldigt viktig.
Väldigt
men
viktig.
Samtidigt är den ömtålig. För att den motsätts, utan det svenska språket i utbildningsväsendet är viktigt, men det ska motiveras med nyttan av svenska som är allt tydligare när allt flera finländare jobbar i Sverige eller utomlands.
Precis,
och då märker de att svenskan, det är ett plus för det unga företagsledare att kunna svenska.
Vet ni att jag har haft många finskatalande personer som har frågat mig vem ska de rösta på i EU-valet som är finlandssvensk och som talar svenska och talar för det svenska språket. Och jag har givit då olika förslag åt dem. Och det är ju ganska roligt att finskspråkiga personer vill rösta på SFP i EU-valet på grund av tvåspråkigheten. Jaha. Det är ju jätteglädjande.
Ja. Vi börjar så småningom avsluta den här sändningen med att ställa någon fråga om oppositionspolitiken. Hurdan tror ni att den blir?
Samlingspartiet kommer naturligtvis att köra på ekonomin. Men där är då PE-expert. Jag har ingen utbildning i nationalekonomi, så jag får inte säga något.
Min utbildning räcker nog ingenstans. Inte ens Fribergs approbatorerna.
Men du måste kunna
gissa. Det är frågan om andra saker nu.
No, men i varje fall, har ni någon så kallad hunch?
Det är svårt att föreställa sig vad sannfinländarna kan göra, för att deras erfarenhetsmässiga kapacitet är inte så stor. Och Halla-aho sitter nu för första gången i riksdagen. Så att jag har svårt att säga att den partimaskinen skulle kunna frambringa vägande kritik.
Men de kommer naturligtvis att tala om att det är sannfinländarna, det är ju dagens största parti. Och de kommer att dra på den strängen att det är orättvist och det är odemokratiskt att de inte är med i regeringen.
Du tänker säga emot Jutta, det får du göra med en stund efter att jag har stött henne. För jag tror att det här är det centrala. Och ju mer man skäller på sannfinländare, desto mer ökar deras röstantal. Och det här ger till resultat en hård oppositionspolitik från Jussi Halla-aho.
Men knappast lyckas oppositionen fälla regeringen om den inte så att säga fäller sig själv. Tror ni att det kan uppstå sådana schismer i regeringen att den splittras?
Det är helt möjligt, därför att det här är ju en sväng vänsterut om den här regeringen kommer till. Och det betyder ju att till exempel Svenska Folkpartiet har nog många möjligheter att känna sig obekväm i den här kombinationen. Så att utsikterna för att den här regeringen ska falla på inbördes oenighet är mycket större än tidigare.
Du menar då att Svenska Folkpartiet skulle bli den här...
Det vågar SFP inte göra. Nej, vågar inte.
Därför tror jag inte på att det stämmer. För att SFP som företräder de här ekonomiska intressen, företag och så vidare, så de har inte riktigt styrka i regeringen.
Ja.
Och samtidigt har de inte råd att gå ut ur regeringen.
Precis,
nej, jag tror inte heller Svenska Folkpartiet.
De gröna har visat att de kan.
De gröna kan säkert eventuellt, man ska inte spå i den här frågan, jag skulle säga att riskpartierna är de gröna och
vänsterförbundet.
Ja.
Att Svenska Folkpartiet håller nog fast vid sin regeringsposition med händer och tänder, det tror jag. Okej, vår tid är slut. Vi får se hur det går.
Som alltid.
Nej, den tar alltid slut, hör du.
Jo,
alla möjliga tider tar slut, hör du, säger vi i de äldres råd. Och hoppas att vi lever ännu vid nästa sändning som kommer efter 2 veckor. Tack för intresset.